Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Studio Allsvenskan, är det som rullar på?
Som vanligt.
Ja, ja, för fan. Vi är som en gammal senap i kylen längst in, så står det så här, originalet.
Och det är bra sagt, Malou.
Ja, ja. Vi, hur är läget med?
Jo, men det är bra.
Ja. Pollensäsong.
Ja, är det redan nu? Ja,
svag start. Men det är du.
Ja, absolut. Ja, ja.
Så är läget. Det har ju varit... vi har ju praktikantteam med Mick framför sig. Kommer återkomma ärendet?
Jag återkommer när det väl behövs.
Ja. Känns både tryggt och lite obehagligt att du är med.
Ja, tack. Nej, tack för den, det du sa.
Nej, för fan, det känns hur tryggt som helst. Jävla klippa är du. Vi kommer till, du är ju Kalmar-supporter, så vi tänkte ta lite perspektivet där sen när vi kommer dit. Men vi börjar ju i Stockholm igår mellan Djurgården och Häcken. Om jag får bara börja med det som vi har pratat mycket om, men vi måste ju ändå plussa för de här jävla tiferna som varit. Det känns som att de har gått från, och det gäller inte bara Djurgården nu då, det gäller ju hela omgången. De har steppat upp ifrån absoluta Europaklass till, jag vet inte, några våningar till. Jag fattar fan inte hur de hinner. Det är såna konst. Jag hörde också Tommy Åström äntligen också haka in på det där, att det är liksom, det här är ju, det är ju konst vi ser, det är ju liksom performance art, det är ju liksom i mästarklass. Det är så jävla bra. Jag kom på mig själv i derbyt i Rom som jag kollade på naturligtvis då i helgen mellan Roma och Lazio. Där var det var ju grymt tifo, framförallt från Roma. Så. Och det var jättefint. Då har ju de liksom hur många fler supportrar som helst. De har liksom, de är nästan liksom, du vet, tifots far på något sätt, italiensk fotboll. Och svensk fotboll är bättre. Och då var ändå Romas bra. Ja. Alltså det är den nivån det är på.
Ja.
Det är galet vad snyggt det är alltså. Ja, jag var tvungen att säga, jag bara funderade på det under min promenad på Kungsgatan.
Ja, det är bra. Promenad idag? Ingen buss?
Nej, jag ställde bilen en bit bort. Det är fan mitt liv i ett nötskal.
Ja,
jag tar en promenad när jag ställer bilen en bit bort. Det är ju poetiskt. Du var ju på plats, Henke, kan du, när man är, alltså, och där kan man ju säga då, TV kan man ju säga vad man vill om den moderna fotbollen, men där har de gjort snyggt igår också, de hade såna här drönare, heter det va?
Mm, ja.
Ovanför, utanför arenan, och zoomade in så att man fick se allt. När man är där, då ser man inte va? Eller?
Nej, man ser ju bara, jag står ju på i slakthuskurvan där, så att, då ser man ju bara andra sidan.
Mm.
Så att det är, nej. Men man är ju snabb att kolla på Twitter för att se, för presssidan brukar alltid fota den sidan jag står på då.
Mm.
För jag såg ju först inte vad det var, men så var det skölden och allt det där. Mm. Men jag är ju svag för när det är ark så, när det blir mosaik. Mm. Tycker det är kul. Man får vara med lite också. När det blir ut på långsidorna. Men jag slogs av vilken jävla taggning det var. Alltså de här 19.00-matcherna på måndagar är ju mina favoritmatcher. Jag kommer ihåg förr i tiden när det var derbyn 20.00 på Råsunda. Det var ju liksom ännu bättre.
Ja.
Det var ju, jag förstår ju att man tog bort det till slut. För att
stökigt.
Ja, det blev ju för stökigt.
Jag håller helt med, 19.00-matcherna nu, måndagar, ja. Otroliga.
Ja, nej, men de är de bästa. lite mörkt. Gå före alla liksom. Ja, men sen när det blir sommar och det blir kvällssol och sånt där. Men varmt. Och riktigt bra tryck. Jag vet inte hur mycket det hörs ut i tv, men det kändes som att det var väldigt laddning.
Det gick och går igenom. Så att det var ju, det var mäktigt på många sätt. Spaningar kring matchen då?
Ja, startelvan, om vi börjar där, så trodde ju jag att Sabojic skulle spela. Men nu fick Ekdal komma in, och jag tyckte att han liksom prestationsmässigt såg bättre ut. Det var lite liksom mer tryck i hans ben, hade några riktigt fina brytningar. Jag älskar de här, du vet, glidtacklingarna när man glidtacklar och tar med sig bollen samtidigt när man drar in den med foten. Han hade kanske 3-4 sådana i matchen. Och jag tycker han liksom skötte den rollen bra. Häcken skapar ju i princip nästan ingenting i första halvlek, förutom när Gulliksen tappar bollen där i en fin press av Chilufya. Men jag tycker inte kanske att Ekdal och Lidsholm passade liksom, eller hade spelat ihop sig så bra. Kanske då ett kliv upp från Ekdal, men ett kliv ner från Lidsholm, och mycket av spelet går ju via honom, och när han inte är på topp så såg det liksom inte så bra ut. Jag tycker att Häcken också pressade väldigt bra, var duktiga på att liksom och boll trillade sig ur. Det här med att spela upp bakifrån tyckte båda lagen klarade av det hyfsat bra, men Häcken var verkligen, jag tyckte de satt ihop liksom fint som ett lag. För när det kom till sista delen för Djurgårdens del, så liksom var det stopp där. Skapade mycket, mycket hörner. Häcken täckte ut liksom alla former av inlägg, så det blev aldrig riktigt, riktigt farligt, kändes som. Så att en bra, om vi ska ta första halvlek först, så tycker jag att Häcken gör en perfekt bortamatch, så att de liksom har snabba spelare där framme som de vet kan ligga på rulle. Och Chile liksom, det är släkten väl alltid värst. Blev ju riktigt uppsnurrad där. Försöker styra honom utåt, men borde ju såklart ha hjälp från Gulliksen. Så.
Ja. Det är svårt det där med att styra, alltså typ Tali, Edvard Chilufya och de där.
Ja.
De är ju jävligt svåra. Alltså han gör ju rätt.
Närmare.
Ja, men han gör ju rätt att försöka styra honom ner mot kortlinjen istället.
Ja. Men då måste man komma närmare, han är för långt ifrån.
Ja, men de är ju så jävla snabba, det krävs liksom. Det är en kroppsfint, och så är de inne i planen då, och det går för snabbt liksom.
Ja, men vi ser det på Gulliksen och vad heter det? Tokmakan Gunjan också. Det är ju samma typ av spelare.
Ja, men en kort spaning bara sådär från soffan liksom. Det är ju inte alla allsvenska matcher som startar med på det här sättet när det gäller tifo. Man är liksom, sen så går man in i matchen och så sitter man och är på ungefär samma energinivå under hela matchen. Men det här var faktiskt det gick inte att slita sig. Det var otroligt, otroligt häftig jävla match att kolla på. Så det blev lite för mycket mål för min smak. Men bortsett från det så var det... För jag pendlade lite mellan Tims Kalmar mot Sirius också. Framförallt sista 20 där, 20-25. För den låg lite före också. Så man kunde kolla lite på så dubbla skärmar lite. Det var ju en annan fotbollsmatch. Eller vi kommer till den sen. Så att det var en jävligt häftig match. Och det var jag imponerad faktiskt av Häcken. Vi pratade lite om det innan där, och jag sa det här igår i podden. Men det blir 7-0. Jag tänkte Djurgården kör.
Nej, jag håller med. Jag tror det är samma faktiskt.
Ja, bara en sån sak. Men,
det trodde ju inte jag.
Nej, jag vet. Du sa det igår. Ja. Fan, vi får nog vara lite sådär. Det är ju så. Men hur de såg ut mot Mjällby. Antingen kommer ju Mjällby vinna SM med liksom, utan att tappa en poäng med tanke på den matchen. Eller så har Häcken gjort någonting väldigt, väldigt
bra. Men det passar väl, den här typen match passar väl också bättre. Ja. Alltså för Djurgården står ju högt. Det blir ju liksom ett mer öppet spel. Mjällby backar ju hem och låter dem spela på de ytorna som Mjällby vill ha dem på. Här blir det ju mer en, ja, men som Danielsson sa, en otroligt tempostark match. Man var ju trött i slutet. Jag fick ju andas några sekunder innan han slog straffen. Så det var ju en väldigt intensiv match på så sätt. Och det är ju roligare kanske att kolla på. Men, för publiken, men fast man som du inte gillar mål, kanske inte jag gör lika mycket heller. Men det är en otrolig live-upplevelse.
Ja men såklart, jag fattar att du hade ju konfetti överallt.
Ja, och sen är det ju ett jättebra mittfält. De har. Verkligen. Alltså Romeo och Rygaard har ju spelat mycket ihop. Simon Gustafsson under guldåret spelade ju mycket också. Han var jättebra i matchen tycker jag. Tycker alla de tre på mitten. Sen blev jag väldigt överraskad över Adam Lundqvist, vänsterbacken i Häcken. Han var ju klass alltså. Jag kommer inte ihåg att han var så bra när han lämnade Elfsborg. Han gick ju till MLS. Men att komma tillbaka från MLS, gå in direkt i lira, inte bara liksom i det offensiva spelet när han väl kommer upp, utan även defensiven, alltså riktigt bra.
Samtidigt har de ju bara en poäng på två matcher och tappar också då 3-0, och det är ju en del av din spaning där att de själva, det här är ju oavsett publik, för det här är ju en publikseger för Djurgården. De hade ju inte gjort det här under andra omständigheter än under de som var, alltså på hemmaplan med det trycket som är där och hur de bär sig av publiken fram till den här poängen.
Ja, men precis, vem på det hade varit på bortaplan så hade det ju aldrig varit liksom,
nej, de
på
samma
inte,
sätt.
De
inte
liksom.
Alla Kim ska väl ha en bukett rosor också.
Ja, men han fick ju krama dem innan, vi kan komma till det. Men om man tar, innan man tar det, så är det ju när det gäller Häcken. Om man nu ska vara ett lag som man naturligtvis var en del av toppen, då behöver man ju lära sig att spela olika typer av matcher. Det ska inte finnas matcher som passar ett lag som Häcken bättre än något annat. De ska vara så pass bra att de kan hantera alla typer av matcher och motstånd oavsett var och när.
Ja, och där är de väl inte riktigt ännu.
Nej, exakt.
Helt enkelt.
Ja, så är det.
Sen så blir det ju ett effektivt Häcken där de till en början inte har så mycket, men i andra halvlek växer in i det och Julius Lindberg gör ett otroligt mål på en hörna.
Verkligen.
Där visar han ju verkligen varför han är värvad. Den avslutstekniken är ju det är hög klass. Och 3-0, en retur från Inossa som kommer in. Också ett fint avslut. Kanske man kan liksom tycka att den vinkeln, där kanske Vidal Zetterström ska ha den.
Är det där när Lajoni först curlar?
Ja, han har ju många gånger.
Bra räddning där alltså.
Ja, den är ju en otrolig räddning. Alltså,
och så är det Nosa som rakar in. Det är, men det är ju en sjuk räddning.
Ja, den är bra, men jag har höga krav på Vidal. Han ska få bort den mer.
Men det är ändå där vill jag ha
Per Hanssons bild av det. Jag tycker, alltså, min spontana tanke var att det var en sjuk räddning, bara att han når ut där, alltså.
Han är så pass lång, stor, bra. Han står en bit ut. Ja, det är naturligtvis en bra räddning, men med min kravbild ska han få bort den längre. Men visst, jag är inte Per Hansson, men jag säger vad jag tycker.
Ja, men du har ju en poäng att det är ju, om du nu har fingrarna på, så ska du ju alltid i makt för att försöka få den styra bort dem.
Sen är det som man ser på målvaktsträningar, han är ju snabbt uppe, för han fattar ju, han ser ju det. Och då är nästa del i det. Den kanske han faktiskt inom stationstecken då också ska ta. Därför att den vinkeln är, som du säger, den är inte stor.
Det är snyggt att den rullar under honom en tunnel. Den är ju svår liksom.
Ja,
så Inossa gör det ju bra.
Ja, det är riktigt.
Och då tror man ju att det är det då.
Men jag vill ju ha Videl till landslaget. Därför så kommer kravbilden där också. Men ja. Allt nog.
Ja, nej, men då tror man ju att det är det då. Men sen så byter ju Kim och Tolle in Tokmak, Terkelsen och Radetinas, och då tycker jag att liksom man får in lite mer energi, och det var mycket så här: ge bara bollen till Tokmak så får vi se hur bra han är. Och så tog det ju kanske, ja, men nästan 7-8 minuter.
Ja, Dahl gjorde väl precis det, bara ger bollen till honom.
Ja, alltså, ja.
Curlar han in.
Ja, jävla mål alltså.
Mange Eriksson också i sexa typ.
Ja.
Där i samma veva, var lite senare kanske.
Ja, precis. Mm. I 83 kom
han, gjorde det bra också, så energi, alltså fick in energi och bra go liksom.
Ja, men det är väl det här som vi pratar ju ofta om sportchefsjobb och trupper och sådär. Det är ju här det visar att Djurgården har en jäkligt stark bänk numera. Vänta bara också tills Viking kommer tillbaka. Tänkte då att man kan slänga in en Tokmak och en Viking mot en backline. Vi pratar ofta om Taha Ali, att det är jobbigt att möta honom, men jag tror att vi kommer få se liknande med Tokmak också. Sen på Djurgårdens andra mål så är det ju lika dåligt som det var av Gulliksen i det läget i första halvlek. Lika dåligt är det ju av Berit Laursen, vänsterbacken som har fått spela en del mittback nu. Får ju för sig att jag ska också börja dribbla i eget straffområde i princip. Tokmak pressar bra, Bärvar snorens hand, gör sin gubbe, skjuter, och sen så kommer ju Tokmak på returen där. Och då känner man ju bara så här, det är ju det här du menar med Häcken, att de inte ska göra i det läget. Och det är väl samma med Paco där. Jag tycker han är grym på presskonferensen efteråt, när han liksom inte riktar kritiken mot domarinsatsen, utan väljer att rikta den mot sig själv och laget och säger att vi ska stänga det där. Vi ska inte ens komma till det läget. För där tycker jag i alla fall att många tränare hamnar fel ofta. De har ju många kontringslägen till exempel, där man Djurgården trycker på och de istället kan punktera.
Det är så jäkla svagt av Berit Laursen. Där är det där.
Visst, samtidigt är det bra pressspel, precis som
Han får en för lång touch där, som är bedrövd. Alltså han ska aldrig ens, många tränare brukar prata om var det är okej att tappa bollen. Att det är vissa lägen. Det är klart att man kan driva upp bollen, men det är aldrig okej att tappa bollen. Ja, men i din egen eller i motståndarnas spel yta 2 liksom, ytan mellan mittfält och backlinje. Där, alltså att driva upp där. Nej, det är så sanslöst. Då det är bara att toffla iväg den. Det är bara att toffla iväg den där. Eller liksom ut i inkast eller vad som helst. Du får inte tappa bollen.
Framförallt om man leder 3-2, det är övertydligt. Liksom.
Ja, men precis. Du ska aldrig ens, alltså, oavsett om du blir pressad så till en dålig touch, du ska aldrig utsätta dig för den. Han har ju 3 sekunder på sig att skicka iväg den här bollen.
Ja, men det intressanta är ju liksom att de hade ju 0-3. Och då kändes det ju liksom inte som att det fanns en chans i världen att de skulle komma i kapp, utan det blir först på slutet sen. De ödslar ju bort en massa minuter där det kändes helt dött. Och sen sista så vaknar de till med de här målen med norrmannen som kom in. Det var det sjukaste jag sett, alltså. Och sen så kommer ju då straffsituationen, som vi kallar den. Om jag tar min först, ni körde ju igår på, ska vi säga, vi är ju transparenta. Ni hade ju på, där följde man ju på avstånd. när Henke och Hugo i kloster i chatten om domar. Men det är ju en straffsituation... Eller en liknande hans innan, va?
Ja, det är det Tolle tar upp på presskonferensen. Det är
2-0, va?
Ja, det är ett 30 meters inlägg som Hovland plockar ner på handen.
Ja,
och där blir
han
rasande.
Just,
att
så
han
det. Men det såg jag
inte
ju.
Får straff.
Ja, och då har, det är ju därför de får den här andra.
Ja.
Såklart. Han har ju med sig det, alla Kim.
Liksom. Ja, det vet fan, det, för det är ju i andra halvlek. Det brukar ju vara när det har hänt en sån situation och de har, kan ha hört någonting i paus.
Nej, jag tror att han har fått höra det. Han fattade ju att det
kan vara, men oavsett.
Jag tror att de var nog framme vid fjärde domaren och påpekar.
Ja, det där kanske var straff. Och sen så kommer nästa, då känner han att fan, okej, 2 stycken sådana om någon av dem är arg och blåser.
Det är ingen ursäkt oavsett. Liksom.
Nej, men men jag säger inte att, men andra, jag vet inte om första var fel. Den kanske var mer straff i så fall. Vad jag bara menar är hans psyke, tror jag, är helt övertygad om att det fungerade så. Han märkte att han kanske missade en straff där. Han har med sig in på övertid. Det kommer en misstänkt situation till. Han tar beslutet att okej, jag tar den här.
Och det är inte han som tar den, det är ju linjedomaren.
Ja, men det är precis. Ja. Men det är ändå han som behöver verkställa beslutet. Ja.
Så är det. Liksom. Så är det. Han får ju höra att det är okej. Och sen så här, jag tycker inte att det är... Jag såg att Bosse Andersson var kritisk, eller djupt kritisk, rasande till domarinsatsen generellt. Så att jag pratar inte om att det är Djurgården här som får någon särbehandling sett över hela matchen, utan det kan säkert ha varit någon straffsituation och Djurgården ska ha straff tidigare. Men nu när det blir som det blir och klockan tickar upp där till 94, den där straffen är ju, det är ju liksom tjänstefel att den blir dömd. Adam Lundqvist måste ju på riktigt amputera bort sin arm om han inte ska
men
få
det
straff.
Det ser ju alla på VAR efteråt. Det är ingen som kan se det.
Linjedomaren ska ju verkligen se det. För det är precis där den vinkeln han har. Han ska ju se det, även om den tar, om den nu ens tar på armen, så ska ju han se att Lundqvist kan ju inte göra någonting. Och det är ju uppenbarligen linjedomaren som flaggar för att säga att det där ska vara straff. Då vet jag inte riktigt vad han har. Alltså, då får de förklara hans regeln återigen. För det är helt
Och det kan vi säga då, att för transparensen skulle igen. Det var ju det här vi pratade om i chatten igår. Att jag tycker att så här, det här kommer hända hela tiden. Då får man bara bestämma sig, ska vi ha VAR eller inte? Eller ska vi klaga på den här typen av domslut? Det är samma med Sotte. Jag tror inte att domarna aktivt väljer att ta fel beslut. Det handlar om att de gör rätt eller fel och att det går jävligt snabbt. Och att publiken, det är hemmaplan, det är ett jävla tryck på domarna. Och lite som Birro säger, att de har kanske känt att de har missat någonting tidigare som
så
är mer solklart. Då är det bara så. De är ju människor som alla andra. De säger att de inte påverkas av publiken.
Självklart,
men typ all forskning visar ju att så är det. Så att det blir liksom, oavsett om det är 94 eller inte, så tror jag liksom, jag tror att det bara är psykologi. I de lägena.
Men du får inte dra upp det där att då får du vara för VAR eller, alltså att, och att man inte får klaga. För att självklart, jag vill verkligen, verkligen, verkligen inte ha VAR.
Men vad är skillnaden
mot att missa en
straff i 94 och en i 70, tycker du?
Att det här blir ju verkligen matchavgörande på ett helt annat sätt. Det finns inga minuter kvar.
Det kunde ju vara matchavgörande
kan
där
vara.
Och då också.
Kan vara, men då finns det minuter efter att spela också. Ja. Att påverka resultat. Här finns det ju inte någon chans att påverka resultatet överhuvudtaget. Det är klart som fan att det blir en direkt påverkan på resultatet och poäng.
Sen blåser han ju också på 95.
Ja, ja absolut, ja. Men jag tror
det,
att om vi
det,
frågar
det är också, det är också, jag förstår varför Bosse är förbannad. För jo. Där känner ju Djurgården att så här, ah, vi kan ju trycka in 4-3
som sagt,
också.
Jag pratar inte om den generella insatsen i hela matchen, utan det här domslutet är katastrofalt dåligt. Katastrofalt dåligt. Och då handlar det, och jag tror att om vi frågar Häckenspelarna och deras ledning och sportsledning och medlemmar och allting, tror jag att de gärna hade låtit klockan ticka upp mot 120 minuter om inte den där straffen hade blivit dömd. Om det får stå däremellan. Alakim hade kunnat få lägga till hur många minuter som helst, men den där straffen är liksom katastrofal, vilket man också ser.
Det är väl ingen som säger emot det.
Ja, nej, men lite, eller alltså, du börjar prata om att det ska vara VAR då istället. Alltså, man måste ju få, nej, vi har ju suttit och varit sjukt kritiska till andra domare. Ja, men då får vi köpa Klittes alltså mjölkvaktfasoner också.
Alltså gör vi inte det?
Ah, jag tycker ofta att det är ganska heta tongångar mot domare här generellt. Ofta, då måste vi kunna vara det här också, kan jag tycka.
Men alltså alla är väl överens om uppenbarligen att vi inte ska ha VAR, då har vi inte VAR. Sen finns det ju fördelar med VAR naturligtvis. Och det är ju knappt någon som vågar prata om, för att det blir ett sånt jävla liv. Och det är ju av såna här anledningar som resten av Europa har infört VAR för att skydda domare och göra det mer rättvist. Sen har det lyckats bättre eller sämre på olika ställen runt om i Europa, och de flesta i Sverige är överens om att vi inte ska ha det. Då har vi inte det. Då kommer vi ha den här typen av, vi landar ändå i att det är det, så här kommer det vara oavsett. Ja, alltså, och det har gått två omgångar, och vi hade, vad fan är det, 4 sådana här bara i en omgång liksom.
Ja, och då hade säkert det blivit straff mot Hovland tidigare. Då hade Jon haft ännu mer minuter på att liksom vända
så
på det.
Så kan det mycket väl vara, absolut.
Så att man kan alltid vrida det där fram och tillbaka. Så det är det jag älskar med fotbollen, tycker jag. Alltså att det är en bedömningssport. Det är känslor. Det finns en hemmaplansfördel. Det är spelare som påverkas av trycket. Det är linjedomare som påverkas av trycket. Så kommer det vara. Och det är därför det här är världens största sport. Och då får man liksom någonstans köpa att det ibland blir fel.
Det är 100%.
Det är samma sak som Sotte mot BP. Han tycker också att det blir liksom fel,
ja,
i slutet.
Absolut. Jag köper att det blir fel. Jag är väl den som kanske har försvarat av oss tre som har försvarat domarna mest i de här två åren, som vill rikta fokus på något annat. Men samtidigt har vi också med all rätt kritiserat, ifrågasatt domslut sen jag kom in hit i podden för 2 år sedan. Då måste vi självklart kunna göra det nu också, men samtidigt köpa att domarna gör fel. Det gör jag till alla, alltså 100%. Det är inte så att jag säger nu måste vi ha VAR för att Djurgården får en felaktig straff med sig. Absolut inte. Som sagt, Djurgården har säkert hur många domslut som helst över hela matchen som de är mer förtjänta av att få också. Det är inte det jag pratar om. Så är det varje match. Jag köper det, men vi måste kunna vara, hålla en röd tråd i så fall. Mm. Bara det jag reagerar på.
Ja, vi lägger återkomma i ärendet. Hans regel.
Ja, men är inte det den man är, alltså den jag, det är i alla fall den jag känner mest här, och har gjort tidigare också innan VAR kom in. Ja, alltså det är lite ett lotteri. Det är kanske det svåraste du kan bedöma. Det är andra saker som jag tycker domare gör helt fel, som jag har klagat på här i tidigare podden, om vi ska ta upp det. Det är hur man inte pratar med spelare, hur man missar tydliga liksom kapningar på mittplan i så fall, farligt spel, armbågar, sånt som är mer tydligt. Alltså straffar, absolut. Men när det kommer till hans, det har alltid varit bara så här, ja. Det är jättesvårt att se, det är ett lotteri. Jag tror inte att någon domare ju vill liksom göra fel, för att de kommer få veta att de får så jävla mycket skit liksom.
Det fattar jag också.
Så det finns det finns nyanser i det, tycker jag. Och därför tycker jag att Paco är så jävla bra. Och liksom även Jimmy Tillin, jag tycker han är ofta är grym efter på presskonferenser. Jag vet inte, jag tycker att vänd det hellre mot sin egen liksom prestation och det man kan påverka, för domaren kan du inte påverka.
Kan vi prata kort om de där bilderna också som kom igår kväll? Jag var på Sportbladet, jag såg dem, men de kanske fanns andra ställen också, om spelare som går fram och kramar honom. Jag vet inte hur mycket han kramas tillbaka. Min känsla var mer att det var Djurgårdsspelare som kramade om Alakim efteråt. Hur reagerade ni?
Det var Sabovic sprang fram och var ganska häftig i sina rörelser mot Alakim, för att han blåste på 95. Djurgården ville ju ha ytterligare minuter med tanke på liksom att det blev stopp i spelet där i samband med straffen. Och då hade Bergvall tidigare matchen fått gult kort för att han gjorde gester mot Alakim. Och då valde Sabovic att krama om honom då för att undvika gult kort, antar jag. Och sen, vad ska Alakim göra i det läget? Alltså det blir ju, det är klart att det blir märkliga scener, men vad ska han göra? Mm. Alltså han kan ju inte ge någon gult kort. Det blir
men
konstigt,
då var
ju
inte liksom bilderna riktigt som först kom såg ut på ett sätt. Men de
tacka
var
för
inte
straff liksom.
Ja, men så nej, var det ju inte.
Men vem,
det fattar väl alla att det är en
jävla kolla på hela situationen och ser att han är aslack på att han blåser av.
Ja.
För Djurgården har ju läge att kontra på en kontring i det.
Jag fattar, ja, jag tänkte när det pushades ut så tänkte jag också, jaha, vad fan är det nu då? Alltså, för jag såg också något Discovery scen där Haris Radetinac gjorde alltså någon så här väldigt varm hälsning med han assisterande domare som dömde straffen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men det finns ju ingen konspiration där. Nej, men det de hälsar nog bara på varandra mest för att de har gjort en hel del matcher tillsammans. Ja.
Hade det varit i Italien hade man ju tagit reda på hans släkttavla för att se om man kunde hitta några djurgårdar i familjen.
Jag reagerade mer på att Mange gjorde en high five med Alakim när han sprang in. När han blev inbytt. Ja, han sprang inte fram till någon annan utan det var high five på Alakim. Ja,
Nestor-fason. Bara heja på domarna, då bör man komma upp i åren.
Födelsedagsbarnet.
Fyller han år?
Ja,
han Danielsson och Larsson.
Ja, okej. Okay. Danielsson har ju en säng som kostar 200-300 tusen. Alltså, vi tar oss därifrån. Vi har ju två matcher kvar också till Värnamo där som spelade i Borås Arena.
Ja, vänta bara, ja, kort sagt, otroligt starkt av, alltså som du säger, det är ju en publik seger, en publik poäng. Mm. Men också alltså generellt också, fan vad starkt av Djurgården att hämta upp 3-0.
Ja, det är så man inte komma.
86-87 där någonstans så hämta upp. Det är ju på väg att bli bragden på Tele2 liksom. Mm.
Men också brutalt mentalt för det här laget tror jag som kommer från, ja de har säkert skakat av sig som förra året och sådär, men ja. det kan bli sån här vattendelar med stolpe grej för säsongen liksom. Fan, vi kan vända 0-3 hem mot Häcken 3-3 på 2 minuter. Vi kanske kan vara med och köra ett tag. Mm.
Ja, samma med om du har derbyt i ryggen också. Där du får emot dig liksom i det sista som händer. Och sen lyckas vända och vinna.
Ja.
Och samma sak, vända på det. Blytungt för Häcken, förstås.
Mm, mm.
Fy fan, det ska ju som Paco säger, det ska aldrig ens behöva hända och falla på en straff.
Nej.
Helt rätt.
Värnamo guys. Inga konstigheter. Det var en 1600 pers, det var väl 1450 av dem minst var ifrån Göteborg.
De har... Det är bara 6 mil emellan va?
Ja, för fan, den har vi pratat om den motorvägen. Det behöver vi inte gå in på mer alltså. När man slirar förbi Landvetterbussen i 190 knyck. Ja,
vilket mot är det nu igen då?
Ja, det här är, ja, det är en intressant. Landvetter-motet kommer ju. Sen har vi Härryda, Rävlanda och Delsjö-motet på vägning. Stort. Sen dyker Liseberg upp, då vet man här.
Det
här,
finns
man
bara mot där nere.
Nej,
det finns
bara
ingen annanstans.
Nej, det finns ingen annanstans. Än, är det avfart eller sån här skit? Underbart. Men gejsarna var ju nöjda att de fick, det blir ju de 3 bärs mindre där på den resan till Värnamo kanske, till Borås. Vinner ju där och apropå viktiga segrar efter tunga första omgångar så är ju det här för gejs Ja, och det såg fan inte jag heller komma. Det är mycket inte jag ser komma i försöks. Men den här var fint. Sen åker ju Värnamo djur i år, det vet vi ju liksom.
Jag tror guys gör lika så.
Nej, för fan.
Jo, det tror jag.
Guys, de kommer ju, det är inga problem liksom.
Guys kommer väl framförallt vinna matcher, känner jag. Alltså för att de skapade ju precis som mot BP. Även fast de förlorade med 4-0 den matchen, så skapar de ju väldigt mycket. De borde ju göra mål.
Ja, så är det.
Så det är ju man brukar ju ofta prata om bottenlag som har problem med att göra mål.
Lex VSK.
Ja, det är ju jobbigare. Men så länge du vinner matcher och inte kryssar bort dig eller kommer med förluster liksom, så klarar du absolut kvar i den här serien. Det är väl det man är jäkligt imponerad av. Jag är mest glad för Alexander Ahl Holmström som får göra mål. Han har ju sett bra ut i kuppen, tycker jag. Inte följt guys en minut i Superettan mer än liksom att läsa in mig inför säsongen och lyssna på Fidde i startelvan på Discovery och när Hugo träffar honom på Gaisgården där i tränarna. Har ni inte lyssnat på det så gör det. Det är ju där man känner att så här, men det här är ett välfungerande lag som vet hur man ska spela. Sen är det inte liksom allsvensk nivå i försvarsspelet alltid. Men de kan ju anfalla. De kan ju skapa lägen. Det är ju ingen snack om sakerna.
Sen så jag vill också nyansera Värnamo också. Nu är det ju tungt, men samtidigt är det någon som hade räknat med en pinne borta på Borås Arena. Det är ju väl starkt.
Nej, det har du
också. Och nu, ja visst, man förlorar hemma på ett Borås Arena där man behöver byta till Borås Arena återigen.
Ja, det är svårt.
Mot Gais. Så att återigen, som precis i fjol i starten av Allsvenskan, så behöver man spela hemmamatcher på Borås Arena. Och vill också påminna om 2022-2023, även under sensations Kim Hellbergs eran, så har ju Värnamo inlett serien svagt. Två år i rad. Så att det är ju ett lag som också, ja, nu, i alla fall två senaste åren, har trummat igång.
Mm. Det är ju samma sak som att du menar med inledde svagt. Kolla på, vi pratade mycket om Malmö här. De vann ju 8 raka förra året. Ja, det glömmer man ju bort inledningsvis också. Kommer de göra någonting liknande år? Ja, absolut säkert liksom. Men det blev ändå så att det blev jämnt in i sista omgången.
Sen handlade det väl där om att Hugo Larsson också såldes, som var absolut nyckel för dem. Och Anders Christiansen blev skadad, ja, också. Så 2 av 3 på mitt fält.
Ja, och vem vet vad händer i sommar? Man har ju ingen aning. Kolla på,
nu står de väl lite bättre rustade dock med där bakom i och för sig.
Ja, men det är fortfarande inte lika bra som de som startar. För de är,
nej, så är det.
Ja, och det tar tid att spela ihop och sånt där. Men jag vill bara säga på Värnamo där, visst var det starkt med en pinne borta mot Elfsborg, men det är ju inte så att de skapar mängder med chanser i den matchen. Det är ju målvaktstavla som gör att de får med sig poäng, och att Elfsborg liksom jag har haft problem med vem som ska stå. Jag vet inte, jag är fortfarande på ditt spår också. Jag tror inte de kommer få det jävligt tufft i år, Värnamo.
Det tror jag också.
Jag har ju lite olika rum. Jag går in och stannar lite i tiforummet. Jag kunde konstatera att jag går efter vår sändning, såg att Malmö för sitt fina tifor, de hade det där 3D-liknande jävla rymdskeppstifot där, eller du vet, med det där huset och gårdar och grejer. Det var ju Mikkel Wiehe text.
Ja, fint.
Fan, vad är Wiehe de hade dunkat upp? Malmö påg.
Ja.
Ja, jag vill ha bara sagt det. Ja. Det är man ju glad. Anders Andersson.
Men var det inte som ett torg?
Jo, det var ett torg, ja. Och så var det liksom som ett hus som gick in så här, så det såg ut som de hade byggt.
Ja.
De lurar i ögat liksom.
Mm. Ja,
men nej, vi pratade otroligt om det igår, men jag vill bara Mikkel Wiehe briljera lite.
Ja.
Apropå det ämnet du pratar om, Henke, med hur Värnamos prestation är, så det säger ju någonting. Nu kommer de väl upp lite bättre i nivå i alla fall, även om det är mot ett sämre motstånd än vad Elfsborg är. Men jag tycker ändå, om man tittar på statistiken, säger det en del. Där, det var jämnt Värnamo i spelförande, alltså med sitt bollinnehav, vilket inte förvånar någon med tanke på att de är ju kända för att de vill ha bollen. Laget tog sig till nästan lika många skott, 11 stycken kontra 13, alltså Värnamo 11, Gais 13. Skillnaden av, jo, Värnamo har 2 skott på mål på hela matchen, Gais har 9. Då ser man ju där, mycket av det är ju liksom, ja men Selkovic, Engvall som ska dunka på från, ja, men utanför straffområdet.
Ja, i öppet spel så skapar de ju inte alls mycket. Det skapar ju guys mycket mer.
Ja, men vad är det? Det är ju förutom straffen då, där Selkovic gör jättebra.
Ja.
Men det är väl Näström har väl någon nick i slutet som, det är inte en bra chans. Är det inte? Och det är lite det jag tycker även i fjol man kunde se med Värnamo. Det kan gå lite för långsamt där. Man har ibland inte riktigt nycklarna eller kvaliteten för att
komma in till, ja, men golden zone eller assistytor i vissa matcher eller i vissa prestationer så där. Här är det ju absolut så. Man tar sig fram till straffområdet, men där trycker man av skott. Och det är väl inget fel, men du kommer inte heller skapa så skyhögt XG-värde på det där.
Titta på hur många mål Värnamo gör förra säsongen också. Det var inte så att de öste in. De gjorde 37 stycken. Ja. Det var ju många 1-0-serier. De höll väl många nollor, ja, också.
Höll bollen framförallt, som, ja, gjorde att man inte släppte in så mycket mål.
Så det är ju inte ett lag som liksom, som öser in mål sådär, då. Nej, jag tror att de får det tufft fortsatt, alltså. Det är såklart att Selkovic är en liksom jättefin spelare och han kan göra mycket mål den här säsongen. Men det där försvarsspelet när man tappar de två centrala mittbackarna och du ska ha liksom en inlånad Kotto och sen så han Rapp som kommer från
Landskrona.
Det är inte garanti på att det är allsvensk nivå liksom direkt, och sen liksom spela ihop det med ett centralt mittfält. Jag vet inte.
Kul att se Kendall i alla fall. Tycker han var rätt fin. Mm. Nu är han tillbaka i år.
Mm. Vi säger ju grattis till guys som tog sig. Det var någon som hade räknat ut att det var typ 4000 dagar eller sån här skit sen de vann någon allsvensk fotbollsmatch. Det var ett tag sedan.
Ja, men också apropå, vi pratade om vikt. Alltså hur viktigt det är och inte bara seger med poäng, men att studsa tillbaka efter, ja, men var ett jösses till antiklimax i premiäromgången mot BP hemma 0-4 liksom.
Ja, men det är ju jättestarkt.
Det är ju en mardrömspremiär.
Ja.
Här, ja, då har man liksom jobbat med bitar, man framförallt har mentalt kanske förberett dem. Förhoppningsvis en del försvarsspel som gör att man inte blottar sig lika mycket. Och det ger ju resultat.
Ja, bra.
Starkt.
Gajsen då. Bara kör, alltså. Ja, vi tar oss till den tredje matchen där då. Det är ju Kalmar team. Inte så jävla roligt.
Nej, det är inte så jävla roligt. Jag vill ändå börja likt ni gjorde med Djurgårdens match där i inramning, och det är ett tifo som spelarna möts av när de går ut på planen från en nystartad tifogrupp i Kalmar. Och de tifona kommer bli bättre och de kommer bli fler, så det vill jag bara börja någonstans med att, ja, även. Det är kul när de mindre lagen, vi har sett Mjällby göra mycket, nu även Kalmar kör på ändå snygga tifon, så det är där jag vill börja. Men Biro, du gick ju lite mellan matcherna där, sa du, och även att kvaliteten var lite olika när man gick från match till match, för det var det som slog mig mest i den här matchen, att det är egentligen två fotbollslag som varken, ja, inget av lagen kan vara särskilt nöjda med sin prestation. Jag tycker det är låg kvalitet på matchen. Är det du menar och är inne på?
Ja,
också,
ja, men det var exakt det. Det började bli så tydligt när man gick ifrån just det ena till det andra, liksom från Djurgårdsmatchen till det där, så var det så här, men vad fan, de ihopslag och konstiga långbollar, dåliga undanvändningar och folk står fel och det är passningar som inte går och dåliga avslut. Det var mycket sånt liksom.
Vad är en konstig långboll?
Ja, men att den går fel och upp och de ska rensa och det går intentionerna och så, du vet, dåliga tacklingar och så, det var inget bra liksom.
Nej, men om vi börjar där med just Sirius, tycker jag verkligen kommer verkligen inte upp i sin nivå, vilket förvånar mig ganska mycket. Det är otroligt mycket slarv från, ja, spelare som Stensson och Kastegren, tycker jag inte alls kom upp i den nivån de brukar, och slå liksom dåliga passningar centralt i banan som Kalmar kan bryta, och där man vana med att se, ja, men Gojani bröt många passningar, då går det snabbt framåt, då är det tempoväxling, men det är liksom, det stannade upp varje gång. Det Kalmar inte gör bra i den här matchen är så himla mycket. Det är pressspelet satt inte, jag tycker man jobbar en och en, man joggar liksom i pressspelet, det är stillastående både med och utan boll, och det ser liksom idéfattigt ut, men vid bollvinst eller bara från inspark liksom, det är ingen rörelse, och det är inte alls det man är van med att se, och det oroar ju en som supporter när det är så, ja, men lågt tempo. Det märktes mycket i första halvlek med Kalmas uppspel att, ja, men man var lite feg. Brolin är väldigt feg efter sin tabbe senast, och jag tycker bara det är så mycket som inte går att känna igen. Man löser liksom knappt ett enda uppspel i första halvlek, ser det ut som. Man vet inte riktigt vad det är man vill göra. Jag vet inte vad ni har för bild av det.
Nej, nu, jag har inte sett matchen eftersom jag var på Tele2, men jag kan ju tänka mig där att så här, fotboll handlar ju mycket om självförtroende. Och går du ut från en match på Tele2 och har gjort den typen av prestation, så kommer ju det sätta sig i huvudet någonstans. Och då kanske man spelar lite mer safe. Men De är inte vana vid det spelet.
Så jävla
då,
fel, ja.
Ja, och då, ja. Och då blir det som Birro säger, dåliga långbollar istället som hamnar till fel personer. Alltså det är där man måste fortsätta att tro på liksom, sitt sätt att spela. Men sen bara lära sig värdera bättre. Att så här, där ska ju liksom, Brolin i de lägena sätta den på en lång upp på någon liksom. Nu har de ju inte liksom världens största nia, de alternerar ju, frågar ju det, vem är det som spelar nia egentligen? Då så är det Trenskov kanske mest i den här matchen.
Det är ju liksom, ja. De byter positionen under hela matchen.
Ja, och det är väl det man känner med Kalmar, att så här, de behöver ju någonstans få in Islamovic om det är han som ska spela. För det är ju ingen av Ring, Skrabb, Trenskov som kan spela nia, eller så får man andra spelsätt. Jag vet inte. Ja. De har mycket att jobba med.
Tycker du så att hammar på spiken? Det är om det ligger i en ledarskapsfråga hos Henrik Jensen, det vet jag inte. Om det ligger på Samuel Brolin att han blir rädd efter premiären. Men har du satt en spelidé? En Kalmar, Henke, vi pratade ju igår. Vissa lag ska ju kanske dra sig från och spela upp från. Kalmar är ju ett sånt lag som de ska ju försöka, de ska ju göra det.
Det är ju hela deras identitet.
Exakt, ja. Det är deras identitet, deras spelstil, de har övat på det där. Och man har förberett en hel försäsong på att målvakten ska inte slå upp långa bollar. Ibland gäller att värdera, absolut. I vissa lägen, ja, toffla upp den. Men i andra lägen söka den fria spelaren eller en enkel pass för att
vägga. Det är 8 av 10 man ska göra det.
Exakt. Ja. Då kan inte du sluta göra det efter ett dåligt ingripande eller en felpass. Eller, nu var det ju dessutom Magashi, att han slog i bollen till en otacksam, alltså Magashi en dålig roll.
Sen måste det läggas till att det alternerades igår med ifall man slog den långa eller den korta. Det slogs en del korta passningar, men det som egentligen är sämst, för jag är ganska säker på att Brolin kommer vilja våga fortsätta slå de här passningarna framöver, vilket han verkligen ska, men det som oroar mig mest är med Brolin är ju kvaliteten. Alltså det är ju Lukas Hägg Johanssons fötter som Kalmar har värvat in, återigen. För det är så många bollar som han sprider hivilt, även när han ska slå dem långt. Då går den ut i inkast, det är någon han ska slå upp i banan som går rakt, ja, men i slottet, om man får tala ishockeyspråk. Där
helst bara, inte.
Ja, precis. Där Sirius bara kan komma med massa fart och spelare. Men det, om man ska peka på någonting, om vi börjar med som Kalmar gör bra, så är det ju individer i det offensiva. Trenskov, Ring och Hallberg tycker jag alla är bra igår. Det är det man kan ta med sig. Ring skapar saker på egen hand, och det har ju du varit inne på, Henke, att det kommer bli en bra värvning, och det är där det hände grejer igår helt enkelt med Jonathan Ring.
Det är ju en klassspelare.
Ja, många vill ju få att hans assist till Trenskov är ett skott. Jag tycker att man ser ganska tydligt att det är en passning. Ring är en riktigt bra liksom, smart spelare. Han kommer vara vital för Kalmar någonstans. Men då är det lite så här, vem ska man bänka då? Ja, just nu kanske det är Skrabb.
Verkligen.
För att Skrabb är ju helt
utslagen. Alltså, jag skrev ju det i chatten igår i paus. Alltså, byt ut att nu kommer det såklart inte hända, och kanske inte tycka att man egentligen ska göra det. Men de här två första matcherna, och jag vet att han var ute i tidningarna och sa efter matchen mot Bayern att han förväntar sig mer av sig själv och tycker att han själv ska komma upp i nivå. Det gör han verkligen inte. Han vågar liksom inte vända upp när han inte har någon i ryggen. Han sprider bollar hejvilt när han både är rättvänd och felvänd.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Konstig formdikt, för den liknar inte alls den skrabb man
fick förra året. Framförallt tror jag vikten är där, när det är en så viktig spelare som vi alla vet hur skicklig han är i grunden. Han ska ju vara involverad. Han ska ju, alltså likt Trenskov Ring, man vill ju att de tre ska ha bollen så mycket det bara går. Och då får han kanske droppa ner. Han har ju en bra passningsfot också. Jag vill se honom mer aktiv i matcherna.
Apropå bra passningsfot, så om vi byter fokus mot Sirius lite, så jag tycker Sjögrell säger det bra också där om att de, jag vet inte om Jensen tillhör den typen av tränare som bara fokuserar på det egna laget, och man ska inte, du vet, på alla Rydström. Nu behöver ju inte Malmö fokusera så mycket på andra motståndare, men är man något sämre behöver man kanske lära sig lite grann. Nu kommer ju Sjögrell in. Alla vet vad han är bra på, att han får stå och serva de här jävla inläggen från en bit in på egen offensivplanhalva, så är han väldigt precis och bra liksom. Och då spelar det egentligen ingen roll numera, har vi märkt, vad de heter, de som är längre fram i Sirius. För Sjögrell gör det så jävla bra, sen behöver man ju en avslutare som gör det bra. Det verkar de ha hittat nu igen då. Men han säger själv att det är märkligt att Kalmar inte hade scoutat mig bättre, säger han ju rent ut liksom. Och,
framförallt när det handlar om så enfotade spelare, eller alltså när det är en tydlig fot som är så
men
skicklig.
Alla vet ju vad ja, precis, hela men... Sirius söker honom för, och han gör ju det, han har gjort det förr och
ja, men det jag menar, och vänsterfötter blir ju så extra, eftersom att det är någonting som sticker ut där, det måste spela. Jag förutsätter att Henrik Jensen har, och
naturligtvis,
vad heter han, Jens Karlsson, va? Assist. Jag förutsätter att de har full koll på det, och man brukar skriva upp på whiteboard där med vänsterfot och pratat om, kommer han in så måste vi täcka vänster, då är det nog en spelarmiss skulle jag förmoda.
För det finns en intressant detalj med just Sjögrell, och det är, jag vet inte om ni minns förra årets hemmamatch för Kalmar mot Sirius, när Sirius kvitterar i matchens sista spark, även där ett mål så sent. Det är verkligen från exakt samma yta, det är Herman Sjögrell som slår inlägget på exakt samma sätt, och då är det Jamie Roche som nickar in den. Och nu får han göra det två gånger i den här matchen. Okej, första är att då tar den på Magashi, så då har han ändå läst att inlägget ska slås, men bollen landar fortfarande hos Salih som kan nicka in den, och så får det hända ytterligare en, alltså det Sirius tre senaste mål på guldfågeln är från exakt samma yta, exakt samma spelare, exakt samma fot.
Sen kan man säga också, vi har kritik mot Samuel Brolin och så, och det är säkert rätt. Samtidigt var han ju med vid ställningen 1-1 och räddade ju mer eller mindre ett friläge från kanten där, där han gör någon benparad, och Sjögrell också har ett avslut direkt efter på returen där, och fan det. Så att det låg i luften även 2-1 redan vid 1-1 liksom.
Skulle också vilja förflytta lite fokus därifrån, att det bara är Sjögrell, för visst han har bra leverans på sina inlägg, Magashi gör ju vad han kan göra där och störa honom, men sen så handlar det ju för Kalmars försvarsspelare att, ja, men, titta upp, vem är min gubbe? Ska verkligen Jafar Por vara den som håller Sirius 1,95 långa anfallare, även om han rör sig mot bortre stolpen? Ska inte en av mittbackarna komma ut dit och zona, alltså zona bort det där?
Eller punkta bort bakom Rasmus.
Men då kanske någon av dem behöver ta något steg bak, ja, och mot bortre ytan, för att det är ganska uppenbart att, ja, det är inte så att han kommer söka Melker Hajer eller Joakim Persson exempelvis med ett långt inlägg, utan det är ju Josef Salec eller Salek som han kommer söka 10 av 10 gånger där. Då måste ju Kalmars försvarslinje och framförallt mittbackarna titta, var är vårt hot? Men vem kan vi ta bort här?
Kul och eftertycker jag ändå Sirius, som ju har gjort så här förr och fortsätter göra det här, och det är liksom ingen självklarhet såklart, men de gör det riktigt jävla bra. Och i toppen av allsvenska. Det är roligt. Har vi, om vi ska sammanfatta lite grann, ja, veckans lag typ, eller vad fan kallar vi det nu?
Omgångslag,
ja, riktigt. Det är noga där alltså. Har du plockat ut? Ni sköt ju den här på ett...
Ja, nu är det Henke som har dundrat.
Jag ber ju er komma in och bidra, så gör ni inte det.
Ja, jag bidrar mest. Ja.
Men du hade tagit ut dem jag verkligen ville ha.
Ja, men Rönning är given där bak, tycker jag. Den matchen han gör mot...
Pappa Tim.
Ja, pappa Tim. Han blir ju pappa ännu.
Jag vet.
Så vi nästan kolla upp.
Hoppas det.
Får skicka grattis i så fall.
Ja, ja, för fan.
Ja, men otrolig match mot Göteborg. Stryger Larsen till höger i backlinjen. Han har ju kommit in i Malmö på ett otroligt sätt, tycker jag. Vi pratade ju mycket om Bussanello förra året, att han var liksom given i omgångens elva. Ja, men typ de åtta första matcherna de vann där. Det känns som att Stryger Larsen kommer... Vi har något liknande på. Det är ju ett mål som saknas, som skjuter den i ribban efter ett fantastiskt anfall där. Som, ja, man bara känner att det här är någonting extra. Mittbackspar blir Wikström-Baffo. Rasmus Wikström i Mjällby som...
Enkligen.
Ja, han är fantastiskt bra.
Mjällby.
Vass framåt och liksom stabil bakåt. Baffo. Ja, en av två. Jag känner liksom han kanske ofta får stå i skuggan av Andreas Johansson, men det är en mittback som håller hög allsvensk klass, också målfarlig. Superettan-säsongen gjorde han väl typ så här 5 straffmål och 2 ytterligare 2 mål. Den säsongen landade på 7 som mittback. Gör ett snyggt mål här. Sen vill jag få in Lundqvist till vänster. Jag tycker han var jättebra i Häcken. Adam Lundqvist. Man har ju famlat där efter, vad hette han nu? Lund Hansen.
Ja, precis.
Kristoffer Lund.
Otroligt bra.
I Häcken.
Vill bara nämna Cornelius skulle kunna ta med också. Han var också otroligt bra. Men Malmö har, det finns täckning i Malmö.
Mittfältet, jag plockar ner Iran Dust. Han spelar i någon form av falsk nia den här matchen mot AIK. Jag plockar ner honom till mittfältet för att jag tycker att han är avgörande för BP.
Han får fri roll ute till höger.
Ja, exakt. Inne mitt med Röjkär i Mjällby och Milanovic i Gais. Väldigt snyggt mål.
Häckenprodukten.
Och Nanasi ute till vänster. En annan som man bara kan cementera i elva gång efter gång. Och ett tungt anfallspar. Salesh, Kiese Thelin.
Här gäller det för Kalmar att tänka på när Iran Dust vill motta in inlägg med vänsterfoten.
Inte
där.
Låta Ronny Jansson och Jaffa Poo.
Nej, här behöver de en sexbackslinje för att få bort dem där.
Det är fler lag än Kalmar som behöver en
sexbackslinje. Ja, det kan vi absolut se.
Sen får ni plocka ångest tränaren. Jag skrev ner Christer Mathiasson först. Sen lade jag till Haglund. Men jag landar nog i Christer Mathiasson.
Ja, jag håller med. Jag tycker Christer.
Inte rektorn då? Rektorn och militär.
Ja, för fan. Ja,
3-0 mot Norrköping. Den bästa insatsen.
Ja, de är dåliga i svensk fotboll.
Men är det Mjällby som är så bra? Ja. Norrköping, det brukar ligga där emellan. Jag tycker ändå Mjällby, och det säger jag ju själv, de gör sin bästa match någonsin.
Jag drar ju alltid Mjällby-kortet, så det är bättre om ni gör.
Det är bättre du. Precis. Där har vi den.
Bra. Såklart. Bra. Ja, tack ska ni ha. Vi tackar för uppmärksamheten och rundar av där, och så hoppas vi att alla är med oss. Vi sänder ett avsnitt om dagen.
Bra att påminna.
Ja, för fan.
Imorgon blir det fotbollshistoria med Albert Svanberg.
Ja, trevligt.
Alltså, jag som växte upp med VM94-krönikan och Sportnytt och signerat Svanberg.
Ja.
Kommer ju sitta med gåshud hela programmet.
Ja, det är underbart.
Ja. Så det har Kiruna-sonen. Ja. Så det är hockeyspelaren.
Ja, okay.
Gift med vem? Hulting. Katarina Hulting.
Ja, Katarina Hulting.
Ja.
Berit SVT... Svanberg hade jag typat.
Nej. SVT-paret.
Ja, för fan. Ja. Vi tackar för detta då, och så lyssna på den grejen imorgon, så hörs vi snart igen. Ta hand om så länge.
Ciao.
Ciao.